Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Halli hallå och välkomna till podden Bakom ryggen, en podd som görs för underproduktion av mig, Sebastian Mattsson. Och det här är då podden där jag, Sebastian, pratar bakom ryggen på en känd person tillsammans med en inbjuden gäst. Och gästen presenterar vi på sedvanligt vis med ett specialskrivet intro av vännen till podden, Kai Pollack. Shoutout till Kai. Här kommer det. En människa som mår bra har aldrig behov av att ironisera, såra, förlöjliga eller förtrycka en annan människa. Om du idag möter någon som beter sig så mot dig så vet du att här är en människa som inte mår bra. Så min fråga till dig, Sean von Dan, hur mår du egentligen?
Ja, jag mår bra. Ja. Jag har tränat idag. Ja, jag har ätit bra och sovit, tagit en nap.
Ja, du har tagit en nap inför podden?
Inför podden. Så att det känns som nu är jag på banan. Mm. Så det känns bra.
Du, vi måste diskutera ditt namn, Sean von Dan. Känner du, eller har du känt dig ämnad för stora saker med ett sånt namn? För det är ju ett otroligt namn.
Det kommer fram, alltså det kommer fram folk med hela tiden.
Ja, ja. Vad jag ser något på dig. Ja. Vad heter du?
Ja, ja. Ja, men det är helt sanslöst. Så här, personal på SCB som bara tar mig åt sidan och säger, heter du det här på riktigt?
Ja, ja.
Och hela tiden, alltså, under min uppväxt så fick jag alltid höra att mitt namn rimmar. Jag säger ju Sean von Dan.
Fick du någonsin höra, eller är du fel generation för Jean-Claude Van Damme?
Ja.
Att det finns någon slags
ljud på sidor.
Ja, det påminner. Ja.
Så finns det, absolut. Men min pappa heter... Alltså min pappa, orsaken med för mitt förnamn, det är för att min pappa är från Irland.
Just det. Och du har en apostrof över...
Över A1, precis, det stämmer. Mm. Men han heter Horan efternamn.
Just det.
Så när jag var liten så var det många som kom och knackade på dörren och ringde. Så att jag är väldigt tacksam att jag fick rimmande namn istället för att heta Horan.
Ja, just det. Men det är bra. Och du fick ju en jackpot ju. För Sean von Dan. Nej, Sean von Dan. Mm. Ja, det är otroligt.
Och Sebastian Mattsson då?
Har du jag tänkte ju på det. Att jag har ju ett väldigt ordinärt namn.
Ja.
Och jag hade ju chansen att byta det nu när jag gifte mig och bli Sebastian Damani. Mm. Så såklart det är ett mycket mer spännande namn. Men då var det något slags sentimental ådra i mig som sa nej. Som inte ville skiljas från mitt namn, mitt efternamn. Jag vet inte vad det var. Det har inte så här med familjestolthet att göra så direkt. Utan det var bara, fan, ska jag sluta vara Sebastian Mattsson efter 35 år?
Men tror du inte att många blir som Greta Thurfjell?
Just det.
Att man vägrar kalla henne för hennes nya efternamn, att det är Greta Thurfjell.
Ja, i den här podden säger vi inte Greta Schult. Nej. Det lanserar vi nu.
Verkligen.
Vi vägrar. Det är vår så här Cassius Clay Muhammad Ali ståndpunkt. Inte lika kontroversiell kanske. Du är här, eller om vi ska presentera dig på något sätt. Blir du sårad om jag säger att du är något av en reply guy till mig? Att du är en av mina reply guys?
Absolut, det stämmer.
Ja. Men du är en av dem som har högst intellektuell, man ska inte säga verkshöjd, för den vi ska prata om blir vansinnig med andra verkshöjd helt, ja, fel. Men kvalitet, intellektuell kvalitet på dina svar.
Ja,
du känns väldigt litteratur- och kulturintresserad.
Det stämmer, det stämmer, absolut. Vi kan dra lite snabbt att jag jobbar absolut inte inom kulturbranschen.
Nej.
Jag kommer förvisso från en kulturbakgrund, men jag har pluggat filmskola och är lite utav en hobbyförfattare, skulle man kunna säga.
Kul.
Så det är ändå ungefär som dig då,
tack
så mer eller mindre.
Ja, ja, du har ju sett mina försäljningssiffror och det är väl hobby. Det skriker hobby om dem, ja.
Ser du? Ja.
Ja, nej. Ja,
okay. Men det är väl ungefär, alltså det är väl ungefär det där jag är. Så att jag är ju absolut en nobody som kommer hit idag.
Ungefär som jag också.
Då. Just det.
Och mannen vi ska prata om då är väl inte en nobody. Viktor Malm, kulturchef på Expressen sedan, jag vill säga, ett halvår. Jag häftade lite här.
Ja, ungefär 8-9 månader.
Ja, exakt. Tog över efter Karin Olsson och är ju en person som jag tror väl ändå att både du och jag i grunden har vi nog rätt höga tankar om honom. Eller vi respekterar ju honom. Jag tror du beskrev honom när vi skrev till varandra, så beskrev du honom som den enda kulturchefen som läser böcker.
Ja, den enda läskunniga kulturchefen.
Ja, exakt. Det var ännu hårdare. Vilket jag kände passade väldigt väl in. För man kollar liksom på skrået kulturchefer, så har vi ju Karin Pettersson på Aftonbladet.
Läser inte.
Nej, hennes bakgrund är ju framförallt inom opinionsbildning.
Ja.
Björn Wiman läser bara climate-artiklar på The Guardian och snor dem. Karin Olsson, när hon var det var ju Viktor Malms föregångare. Ja. Hon läste inte heller böcker. Nej. Hon skrev bara om pressfrihet och sådana saker.
Johan Hilton. Ja, precis. Johan Hilton nu på GP, han är väl inte heller läskunnig.
Alltså Johan Hilton tror jag är läskunnig. Han har också en bakgrund som förläggare, men han säger ju nu att nu håller han på att skriva en bok själv och då orkar han inte läsa böcker, så nu kollar han på TV-serier.
Ja, just det.
Så han har väl ändå den ursäkten ändå. Björn Wiman har väl också skrivit en bok, men det är ju bara en krönikesamling.
Mm.
Och om jag är hobbyförfattare, vad är då inte folk som släpper krönikesamlingar? Litteraturens största bluff.
Men det är ju jävligt patetiskt med kulturchefer som skriver, det är ju inte.
Alltså krönikesamlingar eller bara skriver allmänt?
Ja, skriver liksom allmänt.
Ja, alltså vi har ingen stor tradition, eller jo, tradition ska jag inte säga något om. Alltså, det har vi ju verkligen, men alltså på senare tid. Nej, alltså efter post Bo Strömstedt och det gänget liksom. Av kulturchefer som, eller Åsa Linderborg kanske.
Ja, henne kommer vi komma tillbaka till eventuellt lite senare här.
Ja, det kommer vi tvingas göra, ja. Vare sig vi vill det eller ej. Men hon får väl ändå sägas vad de skriver. Men skit i alla dem. Mm. Viktor Malm valde du. Varför valde du honom, om du ska sammanfatta det?
Ja, alltså, Viktor Malm är ju jätteintressant. Alltså, han har ju under så många år varit verksam och konstant, skulle jag vilja säga, är liksom i ropet på så märkliga sätt.
Mm.
Han
dyker upp här och där i märkliga sammanhang.
Och gangsterrapdebatten helt plötsligt bara dök han upp. Och ingen vet riktigt varför. Så att han är ju också en ofrivillig humorist. som konstant sätter sig i opposition till, till olika, vad ska man säga, om någon säger någonting, så hans grepp på humorn, det är att han ska sätta sig i opposition till just den allmänna opinionen då. Exakt. Vilket konstant, alltså det blir ju alltid fel. Och det är ju inte ett roligt grepp.
Nej, det har väl också, det har gjort så mycket att man inväntar allas reaktioner på någonting och sen tar man den konträra vägen.
Ja.
Sen ibland kanske han tycker det han tycker, men jag håller med ibland. Sen tänker jag också så här att det är ju, vi kanske kommer komma in på det, men det är intressant med när någon ska bli en kulturchef på en kvällstidning. Så även om han helst själv skulle vilja skriva om Lars Jakobsson, den halvt bortglömde sci-fi författaren som man älskar så mycket, bara skriva om honom varje dag, så tillåts inte, eller själva rollen tillåter inte att han blir så snäv, utan han måste ju skriva liksom om Mellon. Han måste gå den här Jens Lillestrand-skolan att skriva om det breda liksom. Ja. Han måste ha en åsikt om Jag vet inte vad. Folk som åker pulka på kyrkogårdar. Alltså så här,
ja, verkligen.
Det var också en debatt där.
Och han skrev ju igår på Twitter. Jag tycker att det är så otroligt talande för hans sätt att föra debatt. Mm. Det var att han sa att han kände sig, nu kommer jag inte ihåg precis vad han skrev, men han kände sig väldigt nöjd när han, och liksom nydanad när han skriver dem istället för dem eller det. Och det är en sån typisk alltså malmsk alltså form på humorn.
Skulle du beskriva det som någon slags populism?
Kanske.
Ett intressant ord. Men okej, om vi börjar då från början. När hörde man första gången talas om Viktor Malm? Många kommer ju säga att det är Kringlangate. Ja. Men jag tror du och jag, vi hade väl kanske någon bild av honom innan också, va? Som bara litteraturskribent.
Ja, alltså Aftonbladet där runt 2014-2015. Ja. Det är väl typ där han började.
Och då var lite av det här lillgamla underbarnet.
Ja.
Fast där man kände att okej, det kanske finns något substans bakom också. Du verkar verkligen ha läst alla de här böckerna du...
Ja, för det är verkligen ett återkommande tema hos Viktor Malm. Det är att han har läst allting. Och har man lyssnat på podden Gästabudet så vet man att han är genuint intresserad.
Ja.
Och jag vet att han har pratat om att han har suttit liksom i Lunds bibliotek och att han hela dagar istället för att studera har han läst liksom, gammal svensk lyrik och poesi liksom bara för att han är så otroligt intresserad. Så att han har ju verkligen så mycket kunskap.
Ja.
Och det syns ju så tidigt alltså, i de här texterna att han faktiskt brinner för just det här.
Ja.
Så det kommer ju någonstans där han börjar och sen så som sagt kommer Kringlangate där Viktor Malm liksom genom en bieffekt blir känd.
Ja. Jag måste läsa upp vad han skrev på Twitter ett år efteråt.
Ja, precis.
Bitterljuva, eller bitterljuva, tragikomiska. Eller jag tycker det är bitterljuvt. Jag tycker det också är väldigt roligt. Men Kringlangate då? Jag antar att folk som lyssnar på den här podden i regel har ganska bra koll på det. Men bakgrunden då är att då nämnde Viktor Malm togs ju in som frilansare var han ju inte. Eller han kanske var frilansare då överlag. Han var ju en Expressen-bunden skribent.
Mm.
Men eftersom... Ja. Och då hade Nanna Johansson och Kringlan, eller K. Svensson som han kallas nu, skrivit en bok. Första delen i något slags fantasy-serie, Young Adult-stuk tror jag det var. Mm. Boken hette Omänniskor. Och som man gör när en medarbetare, för de gjorde en podd för Aftonbladet, när de släpper en bok, då tar man in en extern skribent för att motverka jäv. Då tog de in Viktor Malm. Ganska okontroversiellt val. Han var ju yngre, hade koll på K och Nanna får man anta. De är lite olika generationer, men han var väl ändå liksom... Han såg sig som det nya unga hoppet, och då är det liksom logiskt att han får recensera den här boken. Och då finns det en passage då i den här recensionen som överlag är ändå, den är lite raljant skriven men den är ändå hyfsat positiv. Men det fanns då en passage som kommer att förändra Viktor Malms liv. Eller ja, du vet, ja, typ kommer att förändra hans liv. Jag tänkte läsa här den högt för dig och lyssnarna. Det kommer i slutet då. Jag gläds över boken, kanske framförallt för att författarna lämnar sin simpla whiteboard-satir hemma. Johansson och Svensson visar här att de är långt mer kompetenta författare än komiker. Vilket, det är ju en backhanded compliment som heter duga.
Men alltså, här måste man ju verkligen säga att den effekten som det här kommentaren gav, det är ju inte i proportion till vad han har skrivit.
Du menar det?
Nej. Det är helt
sanslöst. För att han liksom skulle behöva, för att det skulle vara i proportion här börjat skriva, jag ska åka hem till K. Svensson och knivmörda honom. Efter, den här boken är piss. Jag ska döda dig för det. Nej så är det ju.
Och han K. Svensson i senare har han ju då sagt att Viktor Malm, nu kommer inte ihåg precis vad han säger, men han säger att Viktor Malm hånar podden, vilket inte heller stämmer.
Ja, det är ju det här whiteboard-satir refererar just till podden Lilla Drevet.
Mm.
Det kan man kanske argumentera för. Jag vet inte.
Nej, men att det verkar ju inte som att K. Svensson har läst recensionen alltså i sin helhet.
Nej, han var väl också full. Det får jag återkomma till. Men om vi stannar vid bilden whiteboard-satir. Du, vi är två hobbyförfattare. Vad tycker du om whiteboard-satir? Många har sagt att de inte förstår den bilden.
Ja.
Jag förstod den inte heller till att börja med. Men nu, vad är det, 7 år senare eller något sånt. Jag tycker jag fattar lite mer. Jag håller inte med, men jag tycker jag fattar bilden bättre. Hur känner du? Är den bra?
Den är väl hyfsad. Det känns som att den är inte särskilt träffande.
Vad skulle du säga? Vad får du för bild av whiteboard-satir? Vad är det för typ av humor?
Nej, det kan jag faktiskt inte svara på. Vad ser du? Har du...
Nej, men jag ser väl något slags här... Jag tror han tänker så här, istället för pekpinne-satir... Att han vill ändå använda en bild, en metafor som hör hemma i ett klassrum. Men undvika den språkliga klyschan i att säga pekpinnesatir.
Mm.
Och istället whiteboardsatir. Jag tänker att han menar att den är överdrivet pedagogisk. Jag vet inte.
Ja, precis.
Men det, nu blir jag osäker. Då.
Ja, men precis. Och det är väl min tolkning också. Att det är en sån klassisk pedagogisk fantasybok som ska på något sätt gå igenom samhället. Någon form av
ja, om man inte nu pratar om Lilla Drevet.
Ja. Just det.
Ja. Jag vet inte. Vi behöver inte stanna så länge.
Nej.
Men jag tycker ändå att det just att den var så gåtfull skriven kanske gjorde K ännu argare.
Antagligen.
För jag tänker att man blir ännu argare om man inte förstår. Att man blir liksom frustrerad.
Ja, verkligen.
Att man så här, det pågår något här som inte jag förstår till punkt och pricka. Det gör mig ännu argare.
Men fram till, alltså det här är ju sista stycket i den recensionen. Alltså fram till det stycket så är ni väldigt pedagogiskt. Gå igenom ganska grundligt vad han tycker och tänker kring omänniskor. Och vilken svag metafor och vilken svag titel omänniskor
just,
faktiskt
just.
Är.
Ja, det är.
Och det tycker jag faktiskt att man kan gå på som kritik utav recensionen.
Mm.
Men whiteboard... pedagogik, eller alltså det känns ju som att det är bara en slutkläm.
Jag ska säga, jag har läst mycket värre sågningar.
Ja.
Martin Agård av min du vet man Ballad om Kalle Klick på samma tidning Aftonbladet, till exempel. Shoutout till Martin Agård. Men, Agård. Nu fick jag panik. Skitsamma. Det spelar ingen roll. Men den har någon raljant ton i sig som jag tror att man plockar upp ganska lätt. Men det är ju heller inte... Man har ju läst otroligt många värre sågningar.
Ja.
Som kanske har varit mer... alltså ingen förtjänar att bli hotad såklart. Men där kanske ilskan har varit mer lättbegriplig.
Ja.
Den ilskan då som... För det vi kan säga då. Jag ska spela upp ett litet klipp. Jag ska inte spela upp när han framför hoten. Som senare blev polisanmälda. Men han säger ju att han ska slå Victor Malm. Och det som är så intressant då. Det är att det som gör honom så är... Han är ju främst arg på Åsa Linderborg. Vilket alla vet. Och säger massa saker som han har bett om ursäkt för 1000 gånger om henne. För att hon då är kulturchef och han upplever att hon har gått bakom ryggen på Lilla Drevet-gänget genom att publicera den här diskussionen. Ja, det är inte världens mest logiska resonemang och då håller K med om själv. Men däremot så, det han stör sig på med Victor Malm just, det är att han har hängt med Victor Malm socialt.
Precis. Ja.
Och att han upplever då att Victor Malm har gått bakom ryggen på honom på det sättet. Vi ska spela upp ett klipp då, för då har han säger ju att han fick aldrig någon bra bild av Victor Malm när han träffades långt innan recessionen. Jag hatade honom från sekund ett, säger han. Urtypen för en sittkissare. Vilket jag tror är så hans samlings... Jag tycker att sittkissare är en ganska kul begrepp.
Det är väldigt träffande på
Instagram. Alltså jag fattar inte varför inte alt-right-högern har tagit sittkissare. Absolut. Det är mycket bättre än vänsterbliven och sådär. Men alltså man menar en överdrivet inställsam feministkille typ.
Ja, men jag måste också säga att det är väldigt passande för Victor Malm. Men samtidigt så måste vi säga i det här rummet så vi står ju upp för sittkisseri.
Till 100%, verkligen. Jag har inga problem med det, whatsoever. Men sen då så kommer det. Och det här hade inte du hört innan.
Nej, det här har
jag har kanske hypat upp det för mycket. För jag sa det till dig innan att det här är bland det roligaste jag hört.
Ja.
Och det finns inget våld inblandat. Jo, det finns ett våld, fast inte mot Victor Malm inblandat. Men du, när K ska återge då en sekvens ur den här kvällen då, när han hängde med Victor Malm, där han blev som mest arg. Och det är så intressant att vara K då, som är ju en drickare av rang, vad Victor Malm behöver säga för att göra dem så här provocerat. Jag tänkte spela upp det här för dig och lyssnarna.
Många dåliga recensioner.
Men jag känner igen mig, ska jag säga, kring hans beteende här. Alltså att, för lite grann om jag fått lov att tolka dig, din liksom aggression och sådär. Det där att du själv, att du satt och lyssnade på den här snubben som skrev. Alltså du satt på en fest och det var trevligt och sådär. Och att du känner att du själv inte skulle gjort en sån grej. Och så gör han det. Alltså den känslan kan jag verkligen känna igen mig.
Han
att
jag försökte dessutom måla upp sig själv som någon sorts svensk Bukowski. Han berättar om hur mycket han söp För mig! För mig! För mig! Berättar han hur mycket han drack!
Ja, det man hör i bakgrunden är att han slänger en stol i vrede över att någon försöker övertrumpa honom i alkoholism. Det tänker jag inte. Kanske var dåligt på er kontext. Det här var alltså AMK, alla mina kamrater. Det var där då K gjorde sitt famösa framträdande. Full efter att ha druckit grappa, tror jag var.
Ja.
Hela natten. Och så kom han in då och gav sig på Victor Malm och... Eller förlåt, Åsa Lindeborg.
Det här kom ja. Alltså efter att han då har suttit och pratat om när Victor Malm, att de har träffat Victor Malm genom Kringlas fru och att de har suttit på någon middag tillsammans. Och han sa det, att han är den klassiska typen utav litteraturstudent som bara raljerar om en enskild författare som ingen känner till hela kvällen.
Så var det Lars Jacobsson?
Antagligen.
Det var Lars Jacobsson.
Stig Larsson kanske.
Kanske Stig Larsson. Nej, men... Och det man vill ju, det är att jag hade velat sammanföra Victor Malm och K. Svensson. Och liksom, kan de nu 15 år senare, eller 10 år senare kanske, gå igenom den kvällen? Och kan vi jämföra deras minnesbilder? Vad hände den här kvällen? När han sa att han var en svensk Bukowski och Kringland blev så otroligt arg för att det är han som är fyllot där. Det ska ingen ska sticka upp det där. Nej, otroligt det här ju. Och det här blev ju ett skyltfönster. Victor Malm är ju hemskt att säga, såklart. Och vi ska ju inte trivialisera hot, såklart. Även om man vet ju att... jag känner ju K, han hade ju aldrig planerat att realisera det här. Sen ska man såklart aldrig hota folk ändå.
Nej, det var ju verkligen... I hoten så förekom ju liksom att han skulle resa till Berlin och så vidare. Mm. Och det här skulle ju aldrig hända, det förstod ju alla. Men det är ju ändå en otroligt tragisk händelse. Och det här bråket känns ju som någon slags svensk litterär 9-11. Att allting därefter
ja,
det startade någon form av före- och efterperiod i svensk kultur.
Vem är då? Är det Åsa Linderborg som är Bush? Du har sett den här sekvensen när Bush läser sagor för barn.
Ja.
Och blir informerad. Det har åkt in ett plan i World Trade Center. Och han bara dör inom Bush. Är det Åsa Linderborg?
Åsa Linderborg är absolut
Bush. Eller är det Björn Wiman? Oh my god.
Ja, K. Svensson i alla fall. Definitivt utförande utav 9-11.
Ärlig jämförelse. Ja. Jag håller typ med. Och precis som 9-11. Så lämnade det svallvågor efter sig. Och som inblandade fick aldrig släppa taget om det här tragiska. Då skriver, det här tipsade du om. Och jag letade upp det igår och jag tyckte det var både roligt och sorgligt. Och jag känner med Victor Malm när jag läser här. Samtidigt som jag tror att han också någonstans tycker det är lite kul. För han twittrar då, men om det är ett år senare, kan det vara så?
Ja, det är midsommar 2016.
Okej, okay, men det är samma år?
Nej, det är året därpå.
Ja, året därpå, ja. Då skriver han så här på Twitter. Jag tycker det här är otroligt. När jag var på midsommarfest var det två dudes där som ville ta selfies med mig på grund av, citat, han som Kringlan hotade. Alltså att han var det då. Ett ärligt talat, mycket trist sätt att bli igenkänd på. Och egentligen det enda sättet jag blir igenkänd på av främlingar sedan dess. Känns också som att ifall jag skulle ändra på det. Jag har tiden där väl på det, bla bla. Lägg en till en parentes. Om jag skulle vilja ändra på det skulle jag behöva göra något mer sensationellt. Och det varken vill eller orka. Och det finns ju något i det. Att du, som du säger. Du är en person som läser otroligt mycket. Du förkårar dig så otroligt aktivt och som ett tydligt mål, antar jag, i åtanke att du ska bli en riktigt betydande kulturdebattör.
Mm.
Och du har allt som krävs för det. Och du skriver dina texter, du läser dina böcker. Och sen är det ändå att när du väl blir igenkänd så är det två dudes, som man säger. Jag ser verkligen dem framför mig.
Det är riktiga grabbar.
Keps baka fram. Komma fram va. Vänta, du är han Kringlan hotade. Kom igen mannen. Här är kameran. Det är otroligt. En otrolig bild.
Och det är ju verkligen, alltså, om man då spolar fram några år så är det ju inte långt ifrån Victor Malms position idag. Där många känner igen honom på grund av Lars Noréns otroliga dissar mot honom. Där Lars Norén går in och liksom kallar Victor Malm, eller han säger att Victor Malm gömmer sig under Jens Liljestrands kappa och kallar honom för nazist.
Är han nazist?
Ja, det är den senaste dagboken. Så...
Vad han, hur argumenterar han för det? Är det för att han ser ut...
Nej, men det är väl att de... Nu kommer jag faktiskt inte ihåg, jag har inte citatet i huvudet. Men det är väl att i med deras kulturkonservatism och sen så har... jag tror att det är recensionen utav Stoff. Nej, det är nog inte Stoff, utan det är någon av romanerna som Norén går emot. Mm. Liksom, och säger väl att Victor Malm kan jämföras lättast med en nazist.
och det, men är han så kulturkonservativ då? Victor Malm, om jag ska gå emot en...
Men det måste man ju ändå säga att i och med att han är Sveriges enda läskunniga kulturchef så måste man ju också gå in på gästabudet. Och gästabudet är ju hans... Nu är han ju inte längre med i den podden.
Just det.
Men det är ju från början hans podd med...
Rebecka Kärde,
Mikaela Blomqvist och Lyra Ekström Lidbeck.
Ja, exakt. Vad heter hon? Hon är inte Lyra Kolle längre.
Nej, hon har bytt namn. Ja, precis. Och sen så tidigare var Viola Bau med också.
Okay.
Men de måste man ändå säga är Sveriges... Alltså det är väl Sveriges största kulturkonservativa sällskap liksom. Man kan ju inte se, alltså man måste
ju det ändå... är ju väldigt mycket 1800-talsförfattare.
Det är det.
Det är det.
Verkligen. Och man kan ju verkligen se en framtid om 30 år att alla de tillsammans med Malte Persson förstås sitter i Svenska Akademien.
Ja, gud ja.
Det är väl egentligen, det är väl de enda...
Inte med K. Svensson då?
Nej, ja.
Det vore sticka ut en hand.
Åsa Linderborg också.
Åsa Linderborg K. Ja, det hör vi. Ja, nej, men så är det. Och den podden är ju den är speciell. Jag tycker nog Victor framstår som den mest sympatiska i det sällskapet. Kanske tillsammans med Mikaela Blomqvist. Men det är ju en det är lätt att känna sig man ska visa mig sårbar. Man känner sig lite hotad och underlägsen när man lyssnar på den podden.
Ja, verkligen.
För det är otroligt kunniga, smarta människor.
Ja, och det ska verkligen säga att det är en väldigt bra podd. Just för att de är så otroligt kunniga allesammans och kan gå in på djupet på så otroligt breda alltså breda stilar och liksom allt. Men just det här att Victor framstår ju också lite som en joker i sällskapet. Ja. Han är ju den som kommer in med någon slags humoristisk agenda som är lite lättsam till skillnad från de andra. De andra kan ju också vara lättsamma, men han känns som att han har lättare till humor än det övriga.
Ja.
Vilket också är ganska skönt nu när han har slutat, för då ser man hur tydligt hur allvarlig den podden ter sig.
Ja. Han förlorar något på det då?
Ja, men jag tycker det. Ja. Jag vet inte om du har hört de senaste.
Nej, jag har inte gjort det. Jag har sett att Lyra gör väl mycket reklam för deras Patreon. Jag orkar inte riktigt säga det. Nej.
Senaste avsnittet var med Andreas Stopendal.
Och det vill jag i och för sig.
Det var jättedåligt.
Var det?
Ja.
Men hur klar, de kanske inte funkar så bra med Anders. Han är ju
lite av en konservativ figur.
Alltså, om ni inte hört hans podd med Carl Oskar Sundfeldt, så släpp allt, skit i den här jävla podden. Lyssna på det, för det är bland de mest fascinerande ni kan lyssna på idag. Det är ju, hade den podden fått mer uppmärksamhet så hade ju Stubbundal varit cancelled kanske 25 gånger. De säger saker i den podden som är reaktionära, inte tillräckligt.
Det finns något avsnitt, jag tror att det är någon nyårsavsnitt när de sitter på någon thai-krog och super på nyår. Och Andreas Stubbundal sitter konstant med alltså rasistiska, alltså rakt av rasistiska åsikter som är jätteproblematiska. Men de sitter bara och skrattar bort och bjuder in liksom lokala gubbar från Majorna och liksom snackar skit om diverse grupper.
Det finns en otrolig sekvens där i något avsnitt. Jag tror det är Stig Larsson gästar och till och med Stig Larsson typ tycker att de går för långt, för att jag menar, kommer de inte ihåg om det är Andres eller Carl Oskar som pratar om att Jonas Hassan Khemiri har solat extra mycket för att bli brunare så att han kan liksom ta den rasifierade sidan i debatten. Alltså det är något så här riktigt... Men stark, mycket stark podd. Där skulle ju inte Victor Malm funka som tredje medlemmen i Supen.
Verkligen inte.
Det skulle jag vara jävligt klar för. Men han gillade i och för sig Anders bok.
Ja, och den ska man faktiskt säga, den är otroligt bra.
Den är väldigt bra. Mycket bra. Den var kul. Väldigt kul.
Den podden och även I otakt med samtiden. Lämna den här podden, lyssna på... I otakt med samtiden, Andres och...
Eller ännu bättre, lyssna på när Cyril Hellman gästar Stubbundal och Sundfeldt. för den största härdsmältan som eten har hört. Otrolig avsnitt. Inte en inkoherent åsikt eller mening under en timme. Otroligt starkt. Viktor Malm var det. Nu känner jag att jag tappar det lite. Ja, men det är lätt att göra när man kommer in på syror.
Ja, jag vill också säga det. Vi har ju inte träffats tidigare. Men när vi träffades, det första vi började prata om var Cyril Hellman. Ja. Och det var där vi fastnade i en kvart innan vi kom in och började spela in podden.
Ja, exakt. Och när man har Cyril Hellman som en gemensam referens, det är väldigt lätt när man fastnar där.
Ja.
Tyvärr. Alltså, det blir... Eller tyvärr, det är ju en njutning.
Han är ju otrolig.
Han är otrolig. Och någon gång, jag sa det till också, att någon gång ska jag spela in ett avsnitt. Du är också inbjuden.
Ja.
Men då tänker jag att jag gör ett väldigt stort avsnitt. Mm. Ett roundtable-avsnitt med kanske sju pers.
Ja.
Och alla får prata om Cyril i 3 timmar. Typ.
Ja, men det är ju skitkul. Jag har ju, ja, man har ju alltid några anekdoter om Cyril. Liksom. Det kommer jag också komma in på lite senare. Mm. Men jag tänker, vi kan ju faktiskt...
För du har ju nästan ett körschema skrivet här.
Ja, jag har ju, alltså jag ska inte säga att jag har gjort djupdykning, men jag har ett litet körschema.
Det är väldigt roliga punkter här. Viktor är stormförtjust i Bearnaisesås igen.
Ja,
det är nästan mer, en annan mer gåtfull är halvturk Västervik.
Ja, precis.
Vad betyder det?
Vi kan alltså gå in i mitt sökande om information om Viktor Malm, så gick jag in på Wikipedia, som alla gör förstås.
Ja.
Och så gick jag in och kollade historiken på Wikipedia.
Mm.
Och där finns det, komma tillbaka till den första punkten på Wikipedia som är från 2012, så finns det en person som har redigerat en Wikipedia-artikel om en Viktor Malm från Västervik som är född 92. Så det här är alltså inte samma person.
Nej.
Men som kallar Viktor Malm för halvturk, halvsvenne från Västervik.
Han skriver att Viktor Malm är en halvturk.
Ja, men det är ju troligtvis inte samma person. Men när man går tillbaka i historiken om Viktor Malm på Wikipedia, så det här är första artikeln som kommer upp.
Så det finns en annan Viktor Malm någonstans där ute?
Som antagligen är halvturk och halvsvenne.
Ja, om du är den Viktor Malm, hör av dig. Ja.
Måste ha en
intervju. Du kan vara med i Cyril-avsnittet som joker. Ja, okej.
Okay. Och sen så går man vidare. Något år senare så dyker en riktig Viktor Malm upp. Litteraturkritiker. Mm. Det är väldigt kort text, det är bara på något stycke.
Mm.
Och sen helt plötsligt så kommer det in, Viktors favoriträtt är bea, favoritdrycken är Åbro bärs.
Och där vill jag säga att jag call bullshit.
Sveriges Bukowski.
Okay. Om han är det fullt ut, för jag tänker att Bukowski, har de bea i USA?
Beer, nice.
Jag vet inte fan om de har det. Jag tänkte att han skulle älska det. Typ plankstek med bea.
Vad
har jag svårt att se att Viktor verkligen gillar bea, eller?
Ja, alltså det kommer ju faktiskt tillbaka. Punkten från ett år senare, då det är någon som direkt tar tillbaka det här.
Mm.
Och något år senare så kommer det upp igen. Viktor är stormförtjust i bearnaisesås.
Har du skrivit 2 gånger då ändå?
Ja, precis. Så det är någon som har något scoop på Viktor Malm att han faktiskt älskar bea. Men han känns ju inte som en bea-människa.
Nej, även om man har någonting lite... Har du sett när han twittrar om till exempel fotboll?
Ja, just det.
Inte nog med att han twittrar om fotboll. Han gör det också på ett väldigt icke-kulturjournalistiskt sätt.
Ja.
Utan väldigt folkligt. Alltså så här, in med Claesson nu för fan.
Just det. Mm.
Alltså det är väldigt gutturalt på ett ganska sympatiskt sätt. Det är inte det här, fotbollen... schack på gräs, denna gladiatorkant. Alltså det är väl så här, det är basic bara, in med Claesson för helvete Andersson, vakna typ.
Ja, precis.
Och om den delen av hans personlighet finns, då kanske också bea-delen finns. Den kanske kopplar, jag vet.
Ja, så det du säger är att det finns 2 delar av Viktor Malm. Den ena är den här folkliga personen och den andra är den som Elina Panke kallar för maratonspringaren och den...
Elina Panke, en annan nemesis, om Kringlan eller KN så är ju Elina Panke... Ja,
den senaste.
Ja.
Lars Norén,
Elina Panke. Det är bra ju. Bra trio där.
Otrolig.
Man har liksom alla generationer, alla läger, politiska läger. Sen har du skrivit, sen i början av 2019 är Viktor Malm alfa. Är det en åsikt eller är det en Wikipedia?
Det är Wikipedia, och den här är intressant för att den är skriven av användaren Sjunnesson.
Ja, och då tänker man ju direkt på Tone Sjunnesson.
Ja,
att de har suttit på någon fest typ.
Ja, riktigt trasig, tråkig fest.
Ja.
Suttit säkert på Rosa drömmar. Och sen så har Tone Sjunnesson dragit iväg den där.
Jag har hört att de, jag kan inte göra skånska, men jag har hört att de kallar det sitt kisser. det måste vi ändra på. Nu ska vi vinna att du är alfa.
Ja, just det. Ja. Precis, just det.
Och det, ja.
Det är verkligen, och sen så därpå så tas den bort, och sen så kommer den sista punkten som vi tar upp här, och det är ju att sent sommar 2018 var Malmö med och startade ett streetbasketlag i Malmö.
Ja, i Malmö...
2018, han doktorerade ju Lund 2019.
Just det, det är logiskt.
Så han lär ju...
Han gillar ju basket, bevisligen. Ja, det är också, han twittrar mycket med NBA och så. Mm.
Så det här kan troligtvis stämma. Jag för mig att det är Sjunnesson också som har skrivit det här. men det är väldigt intressant att se en sån personlig, eller en offentlig person, ha en Wikipedia-sida som är otroligt privat. Mm. För det är sånt här man skriver om sig själv när man är 14-15 år gammal på sin Wikipedia. Mm.
Om man har en Wikipedia vid 14 års ålder.
Ja, men man skriver liksom. Man skriver, Sean von Dan, han är bla bla bla, och sen han älskar Åbro Bärs. Det är ju en väldigt sån enkel typ av humor som är återkommande i Victor Malms hela liv.
Du tänker att det är nästan under Kjönnessons nivå att köra på den här humorn, att hon borde ha,
ja,
hon borde ha större ambitioner med sin humor.
Ja, visst. Men vi vet inte heller inte om det tonar. Det kan ju lika vara hennes syster, den här Paradise
Hotel-kommentatorn. Just det. Så kan det vara. Vad hade du skrivit då? Hade du skrivit... Har nu med en relation med Kristoffer Svensson.
Ja.
En parentes komiker och så
vidare. Precis. Ja. Men man kan ju lägga till väldigt mycket. Älskar Kassler.
Älskar Kassler.
Kan man skriva. Ja. Mikra Kassler på jobbet. Det är ju en av hans stora grejer. Det pratade han ju om i någon podd, att han förstår inte riktigt varför det är konstigt att Mikra Kassler på jobbet.
Ja.
Och det känns ju väldigt typiskt en sån sittkissare som Victor Malm.
Ja, mycket. Jag har faktiskt sett honom en gång på matsalen i Expressen när jag fortfarande jobbade där. Mm. Han satt ensam. Var klädd i någon härlig väst typ. Han, det var lite, inte Brideshead Revisited look, utan mer, vad heter, mer Allan Edwin look på honom skulle jag säga. Och så satt han där, jag minns inte om det var Kassler eller något.
Men alltså, Allan Edwin känns ju som en klar stil för bild för Victor Malm.
Ja, gud ja, det tror jag. Han sätter, det är nog också Allan Edwalls visor han sätter på ganska ofta på typ så här hemmafester.
Mm.
När klockan är 4. Då kör han Allan Edwall. Ja, okej. Vi kan skriva det i hans Wikipedia-artikel, jag vet ju inte det.
Nej.
Men vi kan skriva, sätter på Allan Edwall.
Absolut.
Visor klockan 4.
Sätter på Allan Edwall, punkt.
Ja, det kan man också göra. Ja.
Men jag är jättenyfiken, vad är din relation med Victor Malm?
Så här... Han har ju recenserat mig en gång. Eller typ recenserat. Det var ju... Så här, jag släppte ju en bok om Expressen. Mm. Eller roman som handlade om min tid på Expressen, fast i någon slags farskostym.
Mm.
Och ganska twisted överlag. Liksom.
Mm.
Och då tror jag att Victor Malm fick i uppdrag av Karin Olsson, om jag ska vara paranoid, att inte såga den, men liksom... markera typ mot den på något sätt, tror jag. Så jag tror inte att han älskade den för det. Jag menar inte att han så här var tvungen att ljuga, men då skrev han en text där han bakade ihop min bok med Åsa Lindeborg, och kontentan i texten var väl att det är lite gammal skåpmat att kritisera journalister och driva med journalister, för journalister är redan så drivna med utsatta, bespottade på något sätt. Men han sa också att min bok var ganska rolig, vilket jag tyckte var trevligt.
Men bara en inflik där. Men är det inte väldigt tråkigt att höra det från en journalist? För jag tänker, som enbart konsument så är ju journalistvärlden väldigt mystisk.
Ja,
då är det alltid intressant med de här journalistromanerna som går in på hur det faktiskt ser ut i journalistvärlden. För det är ingenting som dyker upp i det offentliga. Jag kan tänka mig, som journalist är det säkert tröttsamt att läsa.
Ja, jo. Så, men det var också det här att han... tog upp en Balzac-bok som jag också läst, som heter...
Demideck presenterar Fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är ett och en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Någonting illusioner. Mm. Som ett exempel på att det här har ju gjorts. Och min då, mitt motargument är att jag har med Balzac-skriven på 1850-talet.
Mm.
Och jag har läst den, det är inte riktigt så många så här, tematiska likheter med Kalle Klick. Alltså det har ju hänt en del inom journalistiken. Jag tycker att man kan uppdatera journalistnarrativet.
Ja,
då och då, kanske var 10 år. Liksom. Men så det är ju liksom vad ska man säga, elefanten i rummet. Det måste man ju säga att då var jag lite besviken och sur. Men sen tycker jag att vi har haft en ganska bra jargong på typ Twitter och så, och vi har snackat lite böcker och jag har bett honom om så här, smakråd och ska säga att jag har höga tankar om hans omdöme. Och jag gillar honom som litteraturskribent.
Men när du släppte den senaste boken.
Just det, Kungakonten.
Kungakonten, precis. Mm. Recenserade Expressen den då?
Nej, men det var de heller inte ensam om att inte göra. Så det var ju morgontidningen som gjorde det.
Ja, precis. Och där var en ganska fin recension.
Nej, det var ju verkligen. DN var väl okej av Ola. Eller okej. Men den, han skrev ändå att jag var lovande på något sätt.
Mm.
Sen var det ju en monstersågning av Måns Wadensjö som är något slags nej, jag ska inte säga vad han är. Vi har liksom lite gemensamma bekanta, hint. Jag ska inte säga något om hans motiv där. Men ja, hur som helst, ja. Måns Wadensjö gillar jag inte, såklart. Men Victor Malm gillar jag.
Ja, och då är det ändå för detta kollega med honom, kan man väl säga.
Ja, det enda jag minns en gång när vi tillsammans gjorde något minidetektivarbete. För det var den här italienaren, kom ihåg, han håller fortfarande på, som försöker lura i folk att författare har dött.
Ja, just det.
Jag kommer inte ihåg vad han heter, Massimo.
Ja, precis.
Och då försökte han lura i alla att Alice Moreau hade dött. Och jag skrev det i kulturtråden. Och Victor Malm svarade mig och vi gjorde liksom något så här kulturtråden på Slack, alltså vårt meddelande verktyg på Expressen, för att vara tydlig. Och då svarade han mig och så hade vi något så här där vi liksom kollade upp det här och till slut sa vi, vänta, den här italienaren, bla bla. Och det var en trevlig och så här. Och att han också, jag kände också att shit, du har lite nyhetstänk, vilket kanske inte är fallet med alla på kulturen.
Mm.
De är ju snarare kända för att inte ha någon nyhetsnäsa, för att inte liksom gilla de här snabba puckarna. Mm. Men så han kände ändå att shit, nu måste vi jaga nyheten. Och då kändes han ganska ung och modern på något sätt.
Ja, precis.
Så jag skulle säga övervägande positivt. Blev lite sur på honom när han tyckte jag var lite slapp i sin kritik av Ishiguro när han vann Nobelpriset.
Ja.
Det tyckte jag var lite, ja, jag håller inte med honom där.
Men
du tappar du ditt massiva, ja. Nej, det var mobilen. Ja.
Jag har ju faktiskt hela hans avhandling.
Du har faktiskt printat ut den. Den är mastig. Ska vi komma till avhandlingen?
Ja, men jag tänkte innan vi gör det så kan vi faktiskt fortsätta lite kring... Jag
älskar att du är någon form av moderator och samtalsledare här.
Jag tar över den här podden. Mm. Bakom ryggen med Sean Fondan.
Ja, Sean Fondan. Det är så jävla bra namn. Det är mycket bättre än Sebastian. Ja, fortsätt.
Men så här, jag tänkte med... När jag föreslog Victor Malm så var det direkt, då sa du att nej, det kan vi inte göra.
Så här?
Ja, du var direkt mot och sa att nej, men det går inte. Har du ingen annan? Och så sa jag det. Men kan
så
vi, ja, och då sa jag, kan vi inte köra Cyril Hellman? Och så sa jag, nej, men vi kan ta Victor Malm. Men då får du vara snäll, sa du.
Nej, nej, det här måste vara lögn. Har jag verkligen varit så mesig?
För du sa det att du vill inte riskera dåliga recensioner i Expressen. Jag har till och med meddelanden här. Ja. Vi ska se om vi kan hitta den här.
Ja, gör det. Häng ut med. Jag förstår. Nej, absolut. Så här var det väl. Att jag... Sen dess har jag typ gett upp mitt lilla mikroskopiska hopp om att någon gång bli uppskattad av kultureliten. Nu känner jag att nu skitsamma. Jag kommer aldrig ha högre status än typ Cyril Hellman. Så likt honom kan jag liksom sitta och säga typ vad som helst. Var jag så feg? Säg vad jag sa nu. Det här är pinsamt. Det här är riktigt pinsamt.
Blir min nästa bok ignorerad av Expressen så har du en deal. Skrev du till mig.
Vad fan, alltså den jag skrivit på nu?
Alltså, ja, precis. Okay, precis. Och sen så sa du, kan du ge mig en preview? Vad vill du foka på Victor Malm? Och sen så skrev du, när jag sålde in det lite så sa du, helvete vi gör det. Du sålde in det. Men det som sålde in det var faktiskt Coca-Cola-gate.
Ja, men det kommer... om jag vill få mig själv cred där, jag såg potentialen i det och inte kunde hålla mig.
Ja, absolut.
Ja. Coca-Cola-gate, ska vi ta det innan postmodernismen då? Ja. Det här är ju en ljudfil faktiskt.
Ja, precis. Vi kan spela den. Vi börjar med den.
Ska vi börja med den?
Ja.
Det gör vi.
Oj, det klunkas ändå.
Oj, jäklar.
Oj, en rejäl sipp.
Det var helt okej.
Du ser inte
vad
helt
tycker
okej.
Du att, vad tycker du att det smakar? Du som
jag
blir
lite tårögd av kolsyran.
Vad tycker du att det smakar, du som aldrig har druckit innan?
Ja, men jag har ju smakat kolagodis. Alltså, smaken är inte helt främmande för mig. Men jag har aldrig öppnat en burk och klunkat ur det så här. Nej. Alltså jag kommer nog inte göra det igen. Så jävla bra var det inte.
Jag
är
gåshud.
Nu stäng fönstren.
2 av 5.
2 av 5. Ja, det var det. Viktigt meddelande till allmänheten. Nu vet ni hörni.
PS.
Det här är ju fruktansvärt.
Vad är kontexten här? Är det morgonpasset?
Det är morgonpasset. Ja. 2011.
Nej, måste vara senare va?
Nej, förlåt. 2021 var det.
Ja, ja.
Han skrev på Twitter att han aldrig testat cola. Bara i en kommentar till någon.
Ja, just det här minns jag väl. Att det blev en snackis.
Ja, och jag tror att den tweeten har 20-30 retweets. Mm. Och sen så efter det, det är ju verkligen inte mycket. Men det var lite av en grej på Twitter. Att det är så
i den lilla kretsen
att,
så var det.
Ja, märkt att en vuxen man, vad är han nu? Han är född 90, han är 33 år gammal. Mm. Han har liksom aldrig druckit en Coca-Cola.
Ja, nej. Det första man tänker på är ju när Horace Engdahl satt i Ola Lindholms talkshow och erkände att han inte visste vad Trivial Pursuit var.
Ja.
Att det blev, det här är liksom kultureliten visar hur världsfrånvända de faktiskt är. De har inte ens druckit cola.
Ja, och det här är också, återigen, det här är någon slags, alltså någon slags, kan jag känna en humoristisk grepp, det här folkliga som Victor Malm önskar att han har. Mm. Men samtidigt så försöker han vända sig mot det.
Ja.
Och så gör han en grej utav det.
Ja. Men tycker inte du, apropå, du har kallat honom humoristen, Victor Malm. I det här klippet då från morgonpasset, tycker du inte att han har lite komisk timing?
Ja, det har han verkligen.
När han säger, så jävla märkvärdigt var det inte. Han säger med någon slags ton och sen säger han 2 av 5 i slutet. Det finns något där, det finns ett hantverk där, tycker jag.
Ja, det gör det. Mm. Ja, det ska man faktiskt igenom. Han har blivit mycket bättre i offentliga sammanhang de senaste åren. Mm. Jag tyckte att han var väldigt dålig i gangsterrapdebatten när man såg honom på SVT.
Mm. Då var han ganska färsk i tv. Sen. Ja.
Men det här är väl samma år, kanske året därpå. Ja, men det är ändå liksom här, jag tycker att han gör sig ganska bra här. Mm. Men att bli tårögd av kolsyran, det är någonting väldigt märkligt med att säga det. Och med det sagt,
det är ett sätt att fjärma sig på något sätt från en the common man.
Ja, verkligen.
Som bara sveper och klunkar kola utan problem.
Ja, och det här är ju inte på samma sätt som att Sebastian Mattsson inte har druckit alkohol. Nej. Utan det här är ju liksom, att inte dricka Coca-Cola är ju...
Det är svårt att föreställa sig ett liv.
Det är så märkligt.
Där man inte dricker cola en enda gång.
Om det inte är utav liksom politiska avsikter att inte dricka cola. Det kan man ändå förstå.
Om föräldrarna har gått in där.
Ja, gamla ärrar eller någonting som säger att du får inte dricka cola. Det skulle vara självklart. Men det känns ju inte som att Victor Malm har den typen utav bakgrund. Och det gör ju hela saken jättekonstig. För hur många gånger har man inte varit på fest som barn där alla barn blandar Coca-Cola och Fanta hejvilt?
Ja,
och liksom häller upp glas med mjölk och Coca-Cola och allting.
Ja,
det
ja.
Känns ju som att Victor Malm måste ju funnits i sådana sammanhang. Men, men det han tydligen inte. Så när han var 22 som var
vi släpper helt teorin, den cyniska teorin som skulle vara att han har hittat på det här för att ha en gimmick. Men, att det är en kul grej att inte ha druckit cola. Och det blev ju bevisligen en grej. Både på Twitter och i Sveriges Radio.
Han är inte så underfundig att han kan komma på den saken.
Man får ju vara en väldigt utstuderad person. Alltså.
Ja.
Det får man vara. Ja.
Och han är ju inte en... Alltså, han är ju inte en kändis.
Nej.
Alltså, en kändis hade kunnat säga det här och göra det till en rolig grej. Ja. Men Victor Malm... har inte det i sig, tyvärr.
Nej, och han är ju ändå, han har ju liksom viktiga saker att göra. Ska han lägga så mycket tid på att så här, hitta på ett kolarykte? Ja. Sen, det roliga att man säger kolarykte, så tankarna går ju... Så här, när man säger kolarykte så brukar man inte mena det. Men här menar vi bokstavligen Coca-Cola-rykte. Vad fan är det?
Ja, verkligen.
Vad är det språkligt?
Ja, för det har jag ändå tänkt ganska mycket på. Det är många människor man har pratat så här, ja men Cola-gate med Victor Malm. Då blir folk direkt så här, har han inte fast där? Vad är grejen?
Nej,
han har inte druckit Coca-Cola.
Vilket i och för sig är roligare, för det andra Cola-gate som man hört så mycket om. Liksom.
Ja, precis.
Det här är mer originellt.
Roy Fares och allting. Det känns ju... Men jag har en kompis som jobbar på P4 och han var ansvarig för att bjuda in Victor Malm till någon morgonprogram. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det var. Mm. Men då ringde de runt lite och skulle hitta kulturjournalister som kunde prata i radio, liksom, om det var efter Nobelpriset kanske. Skulle hitta någon journalist. Och då ringde min kompis Victor Malm och sen så bokade han en tid klockan 6 på morgonen. Mm. Och Victor Malm var så här: ja, det går jättebra. Jag har ingenting för mig klockan 06. Nej. Vilket känns också otroligt linje med hela Victor Malms personlighet. Ja. Att han vaknar 05 och sen så...
Han går ut och springer klockan 5 kanske. Ja. Och sen duschar,
kommer in och sen så tar han emot samtal från radio. Ja. Han sitter startklar. Ja. Och då i alla fall så glömmer personalen på P4 bort att ringa Victor Malm. Så jag har en jättestark bild i huvudet av att Victor Malm sitter ensam där dagen efter.
Klockan tickar. Man har en klocka tickar högt.
Klockan 6 på morgonen. Ja. Klockan hinner bli 7. Ja. Han vet inte riktigt vad som händer. Han får aldrig något samtal från P4.
Ja. Och det hamnar ju när man känner sympati för honom. Man tycker synd om honom.
Ja, verkligen.
Han blir liksom eller han blir liksom får selfie-krav från 2 coola dudes. Men de som ska höra av sig, alltså journalister som vill höra något om Nobelpriset, de bara ghostar honom.
Ja.
Alltså det är liksom, han får inte den uppmärksamheten han vill ha.
Nej, han konstant, och sen så blir han en kulturchef och där måste han ju fått sån ego-boost.
Mm.
Det känns ju som att han, när de sa det, att vi kommer få en ny kulturchef på Expressen, då vet jag att jag skrev det på Twitter ironiskt. Hoppas fan inte att det blir Victor Malm. Och sen så på fredagen så utannonserades att det var Victor Malm. Jag bara kände, vilken enorm förlust. Men samtidigt så nu idag så ser man ju att han gör sitt jobb.
Du tänkte förlust att du blev av med Victor Malm, att han skulle bli trist, eller?
Nej. För Kultursverige att ha en kulturchef som är Victor Malm. Ja, men det är ju lite av den här lilla pojken som blir... Ja, men det klassiska historiegreppet, liksom, att det är en liten pojke som är liksom nyfiken och sen så helt plötsligt blir han chef och sen så kan han inte ha med sig, han vet inte riktigt vad han ska göra utan sin chefsposition.
Nej.
Det kände jag med Victor Malm där. Mm. Men han har skött det ganska väl. Det ska han faktiskt ha.
Det tycker jag. Vad tycker du? En av hans stora rekryteringar är ju Josefin Ginder, Little Ginder, som han har byggt upp som skribent.
Och det ryktades ju om att Little Ginder stötte på honom på Rish.
Sen skrev han ju om Rish.
Ja, precis. Att han stötte på honom på Rish.
Första text då.
Precis. Och att hon där frågade honom, kan inte jag få skriva Expressen? Och han sa, jo men absolut, det kör vi på.
Mm.
Och det är ju ett genidrag. För den texten var ju väldigt väl uppskattad.
Verkligen. Och också blev på något sätt att den satte liksom tonen kanske för Victor Malms chefskap. På något sätt. Att det här är vad ni kan vänta er av mig.
Ja. Precis. Och det har varit ganska roligt att följa hela den. Ja, men hur Expressen blir lite mer folkligt kanske genom den typen av rekrytering.
Ja, och sen är det ju Karin Olsson. Nu kommer jag också framstå som bitter för att, för att det är Expressen och så här. Men det behövdes ett skifte där, tyckte väl de flesta.
Verkligen. Men jag vill också säga att just nu när vi spelar in det här, klockan är 20:15. Alltså det är torsdagen den 9 mars.
Varför är det ämnet, eller det datumet, signifikativt?
Därför att gästabudet sitter precis just nu på Runells akvariat och har livepodd.
Mm.
Precis samtidigt som vi spelar in det här.
Och hemlig gäst är?
Hemlig gäst är alltså Victor Malm.
Aj.
Och jag vet att du skrev någonting som jag tyckte var väldigt roligt. Det var att det här är som Gustav III:s maskerad.
Han tänker sig att det är en rolig fest och så blir det ett mord istället. Att vi sitter här och...
Ja. Andra sidan stan och snackar skit om honom.
Ja, det är Bianca Ström. Jag är hans co-conspirator.
Ja, precis.
Ja, men, lite så.
Men det är också dagen efter kvinnodagen, internationella kvinnodagen.
Just det.
Och där har vi en ljudfil när Victor Malm hälsar grattis till alla kvinnor.
Men det här är från gästabudet.
Det är från gästabudet, ja. Precis.
Och här, det är väl återigen, jag skulle säga, vi kan spela upp det, men det är väl återigen humoristen, ja. Victor Malm, skulle jag säga. Är det den här, ska vi säga.
11 mars, det är 3 dagar efter internationella kvinnodagen. Grattis. Grattis.
Intressant där, för man, det är väl Mikaela Blomkvists skratt man hör, va?
Ja.
Det är ju något kul ju att de skulle ju aldrig approchera kvinnodagen på något annat sätt än ironiskt liksom.
Nej,
det går inte. De är ju liksom inte som så här, jag vet inte, jag såg Kanal 5 hade lagt upp en Insta-post på kvinnodagen där de hade samlat ihop Carina Berg, alla sina kvinnliga profiler och skrivit vi är så stolta över våra kvinnor, bla bla. Mm. Det här är ju motsatsen till det.
Ja, visst. Och Ebba Witt-Brattström har väl kallat Rebecka Kärde för dålig feminist eller sån här.
Just det, en märklig text på Expressen Kultur tror jag faktiskt.
Ja, det var det. Ja.
Som Ebba Witt-Brattström. Den kan jag rekommendera.
Och att hon gick på Victor Malm i den texten.
Ja, jag minns inte riktigt vad hon skrev om honom, men det var en...
Hon sa att han hade stulit någon utav hennes takes. Nu kommer jag inte ihåg vem det var, om det var Lars Jakobsen. Nej, det måste ha varit någon annan. Han hade stulit någon av hennes takes.
Helt ja, klart. Men det säger väl hon väldigt ofta, va?
Ja.
Just Ebba Witt-Brattström, att den nya generationen skäl från henne. Och sen nya... nu kommer jag inte ihåg vilken svensk författare. Var Benediktsson... Vem? Det var ju en skitsamma. Det här är inte med det här Victor Malmö gör. Men ja, just det. Kvinnodagen. Var det något mer du vill lägga till kring det?
Ja, men det är ganska roligt att se liksom hur Victor Malmö alltså, rör sig på något sätt ironiskt kring allt det här. Och senare i samma avsnitt så håller han monolog om kvinnodagen. Och alltså, övriga i studion sitter och bara skrattar och håller tyst. För att de inser hur absurt det här är att han sitter... Mm. Som ensam man i sammanhanget och är den som pratar om kvinnodagen. Och det är ju återigen, det är ju liksom det hans typ av nisch i humorvärlden.
Mm.
Att han behöver den här formen av opposition att sätta sig mot någonting och liksom göra det till...
Så han, du menar med att han sätter sig i opposition genom att han går in i ett sammanhang där kvinnodagen mest är ett skämt. Ja. Det är så här plastfeminism. Och så försöker han göra det till någonting som är riktigt. Ja. Det är viktigt på riktigt.
Ja. Ja, viktigt på riktigt. Men samtidigt så är det också på skämt. Det är, ja. det är någon slags lagret av ironi. Liksom, ja.
Han har kakan och äter den. Mm. Och också kanske det är för att han vet ju att i och med att han är nu chef på Expressen och Expressen gör ju en big deal av kvinnodagen.
Ja.
Så kan det komma så här någon uppmaning att skriva en krönika på kvinnodagen om hur viktig kvinnor har varit inom kulturen. Och då måste han göra det. Typ.
Ja.
Och den får inte vara en smula ironisk.
Nej, precis.
Det går liksom inte. Man blir mindre fri som kulturchef. Man måste ju vara lite av en tönt helt enkelt.
Ja, men det var han redan från början.
Ja, jo. Men man måste bli en oironisk tönt.
Ja, precis. Liksom. Ja, verkligen. Ja, men för det är känslan man får av honom. Att han har lite att ge tillbaka på i världen. Att han kommer från en småstad. Och sen så flyttar han till Lund, börjar plugga litteratur. Mm. Blir väldigt duktig på det han gör. Flyttar till Stockholm, börjar skriva för Expressen. Jobbar sig upp där. Det känns som att han har någon typ av revanschlust mot det samhället han kommer ifrån. Mm. Då tänker jag att då kan vi komma in på det som är rätt alltså intressant. För att i den här texten som Elina Panke skriver om Expressens kulturkillar som är liksom att de är de här mysiga, snälla killarna som äter tacos på fredagskvällarna och allt
också
det här.
Att de är lite hurtiga, va?
Ja, de är hurtiga. Och han är liksom en sån som springer och väldigt mån om sig själv och den här sittkissande folket är han ju absolut i det sammanhanget. Och då svarar han henne med en artikel som är otroligt dålig. Men där skriver han att hans pappa... Det här är något som är återkommande. Att hans pappa cyklar till fabriken.
Mm.
Han försöker alltså hela tiden hävda sig arbetarklass.
Får jag läsa upp en text? Mm? Ett text tycker jag om det här. Min pappa... Det här är då Victor Mann. Min pappa har inget körkort. Han cyklar... Från en liten bruksort i Östra Göinge till fabriken i en annan drygt 1,3 mil bort. Han jobbar skift. Ibland är det mörkt och jävligt. Ibland är det ljust och vackert. Men jag har aldrig hört honom klaga. Det här är ju lite att på något sätt... Vad hette Åsa Linderborgs bok? Min... Vad hette boken? Den måste jag googla. Åsa Linderborgs bok.
Men jag äger ingen.
Men jag äger ingen för sin uppväxt på något sätt. Ja, eller sin pappa absolut. Liksom. Man ser framför sig en pappa i blåställ. Som cyklar. Smutsigt blåställ ska det vara.
Ja.
Som cyklar till en fabrik. Precis. I Göinge. Eller om det var därifrån cyklar.
Ja, ja, men det är en riktig sån. Ja, men jag har kommit från ingenting och nu är jag här. Det är därför jag är som jag är. Det är en väldigt sån klassisk... ja, men en klassisk uppväxtskildring som han gör. Men det han inte gått ut och sagt, det är ju att han är faktiskt ett kulturbarn.
Aj.
Och det här...
Är det scoop nu du...
Det här är ju ett litet scoop. Mm. Han är ju ett kulturbarn. Det visar sig faktiskt att hans pappa är musiker. Och har väl... Och även konstnär. Han har ställt ut... viss typ av konst på diverse konsthallar runt om i Skåne.
Kan du uttala hans förnamn? Seved Malm.
Ja, Seved. Seaweed.
Ska du uttala Seaweed?
Ja. Ja, Seaweed Malm.
Seved Malm, otroligt namn.
Ja, verkligen. Ja. Mm. Nej, men, och, då är han alltså konstnär, men också pysslar med musik. Och är väl lite... Ja, men någon slags punkmänniska. Gör musik i stil med Bob och Hund. Och är fortfarande aktiv då. Men har liksom verkligen varit en stor del, skulle jag vilja säga, i Malmös, eller i Skånes punksfär. Och den här relationen som man har med sin pappa, och sen så även Stig Larsson.
Just det. Och då kommer vi återigen in på den här avhandlingen som du sitter med här.
Ja, precis. Den här extremt tjocka 400, eller ja, det är 500 sidor.
Ja.
Men då kommer man in på att relationen med Stig Larsson och hans pappa är ganska lik. Vi kan ju lyssna på den här låten som hans pappa gjort. Som heter alltså Oskuldens doft.
Ja, vill du att jag spelar upp ett specifikt stycke ur den? För du...
Kör hela.
Ja, ska vi köra hela låten? Vi kör... kompromiss, vi kör en minut den här låten.
Ja, absolut. Ja. Jag byggt upp ett försvar. Så jag tror nog att jag överlever. Din oskuld har en annan doft. En sån oskuld har en annan sång. Jag ser månen komma emot dig. Så ta dig i akt. Be en stilla bön. Att du får somna stilla i natt. Ja, men nu går vi tillbaka. Ja, men det här är alltså Oskuldens doft.
Vi satt och diggade här lite. Jag gjorde en observation. Först jag tyckte att det lät väldigt Neil Young.
Ja.
Både sång och gitarr. Och sen sa du att det var ändå beundransvärt att han har behållit sin skånska.
Ja.
När han sjöng. Att det var fast en nationalism, lokalpatriotism i
det. Ja, liksom. Och det är väldigt trevligt.
Ja.
Det är verkligen inte en dålig låt.
Nej, jag, när du skickade den så tänkte jag, okej, nu ska vi sitta och skratta åt det här. Och sen... kommer på mig, men vad fan. Jag satt och gungade, för att jag är också gubbrockare i grunden. Tyckte det här var ganska nice.
Ja, måste
jag
säga. Ja, men det är trevligt. Men tematiken, Oskuldens doft, det står ju otroligt nära Stig Larsson.
Ja, du tänker på...
Jag tänker på PH-värdet.
Ja, jag visste att du skulle... Ja, ska vi förklara PH-värdet då? Det var ju en...
Det är inga kommentarer behövs på det här. Det
är en intervju med Aftonbladet från kanske 97 där... Han, Stig Larsson, blir intervjuad och säger att män alltid kommer föredra jätteunga kvinnor. Och då frågar journalisten varför, och säger han, det har med pH-värdet i vaginan att göra. Det blir surare där nere med åldern. Ja.
Och ni som lyssnar, skit i den här podden. Gå in och kolla på Malou efter 10 med Stig Larsson från typ 2004. När han sitter och försvarar det här.
Oh, ja. Malou! Ja. Ja, det är kul. Ja, men tillbaks till Seved.
Ja, så att det här kan man ju faktiskt säga, i debatten om kulturbarn har ju ändå Victor Malm varit ganska engagerad som kulturchef på Expressen. Det har varit mycket till och från kring det med kulturbarn. Men han har ju inte nämnt att han själv är ett kulturbarn.
Nej, men det är intressant ju, för att vissa är ju väldigt öppna med det och vissa försöker komma undan. Jag behöver inte nämna några namn här, men ja, men vi kan säga så här att Mira Lorentzon skrev ju en text för
precis,
Arbetet.
Precis, jag också tänkte. Ja.
Och nämnde ju inte att hennes mamma, jag vet inte vem hennes pappa är, men hennes mamma är ju en väldigt duktig och etablerad journalist på Aftonbladet Kultur. Och har skrivit mycket om skolfrågan, till exempel. Och jag är bara allmänt ansedd som en duktig journalist. Och hon nämner inte heller det. Och Victor Malm mörker också det i sin bruksort i Östra Göinge, med ingen fiering och allt i pappa.
Ja, precis.
Minus alkoholismen, skulle jag ändå säga.
Ja.
Utan bara arbetargrejen. Ja,
ja, precis. Seved.
Seved. Otroligt namn också.
Ja, verkligen.
Seved du... Malm och Sean von Dan.
Bakom ryggen.
Snuten har varit 4, tänker jag mer. Någon sån där. Ja.
Ja, men du gjorde också en spaning på att det lät väldigt likt Victor Malm under sången.
Vissa delar, så ja, verkligen. Och det tyckte jag var, det är så nära vi kommer att få höra Victor Malm sjunga. Och det tyckte jag ändå var fint. Ja.
Det kändes ju som att nästa Expressen Kulturfest så kanske Victor Malm skulle kunna ta sig...
Kör oskuldens doft.
Det hade varit fint.
Ja. Snälla, bjud in oss, Victor.
Ja, snälla.
Ja. Jag står ingenting för det, Sean säger. Jag alltid längre. Så bjud in mig. Ja.
Med. Skit i det som Sebastian Mattsson säger. Ja, nej, så att det är ganska intressant. Att han...
Men du tänker du att han reproducerar en fadersrelation i sin beundran för Stieg Larssons författarskap?
Ja, jag tänker det. Mm. Absolut. För det finns ju någonting väldigt, väldigt, väldigt konstigt med hans relation till Stieg Larsson.
Det roliga är att du har gjort lite research där. Lite, beundrar här. Eller vill du komma dit? Eller
ja,
ska vi...
ja, men absolut. Men grejen är så här att vi... relationen med Stieg Larsson, den börjar ju med avhandlingen där den, själva avhandlingen heter ju, är det här som kallas postmodernism. Det har vi inte ens gått in på, vi har inte ens nämnt ordet postmodernism, men Victor Malm måste ju anses som Sveriges enda människa som förstår vad postmodernism är.
Han har till och med varit med Fritte Fitzans podd Allt du behöver veta om X, och då var han med i avsnittet Allt du behöver veta om postmodernism. Men jag lyssnade på med ganska stor behållning. För ja, han kunde definiera det ganska bra.
Ja, han dyker ju upp som gubben i lådan lite här och var. Och bara så här, om det är någon som funderar kring begreppet så kommer han in och säger, jo, men det är det här och det här och det här. Så han är ju verkligen Sveriges enda expert på ämnet.
Ja.
Och postmodernism för mig, jag vet inte vad din relation är med det. Men jag ser postmodernism som någonting som jag var besatt med när jag var kanske 17-18. Försöker liksom förstå mig på vad postmodernismen är.
Ja.
Läste de här amerikanska postmoderna författarna och liksom allt det här. Och det är så konstigt att det har blivit en grej på nytt genom Victor Malm från 2019. Att försöka liksom beskriva vad postmodernismen är i Sverige.
Ja, jo. Och också att han väljer Stieg Larsson som inte känns så postmodern.
Nej,
alls.
Och det kommer vi faktiskt komma in på ett ljudklipp som jag har här. Vi skulle kunna ta och spela det. Det här är alltså en hälsning som vi har från Stieg Larsson.
Stieg Larssons första och eventuellt enda framträdande i Bakom ryggen. Nu ska vi hitta den jävla ljudfilen. Häng kvar, kära lyssnare. För vi säger då att du har ringt upp Stieg. Nej, så jävla starkt alltså. Och fått honom helt enkelt då att beskriva sin relation med Victor Malm.
Ja.
Ja, då kör vi det nu. Häng kvar.
Larsson. Ja, men bra morgon. Man är ju som min chef. Jag skriver ju för Expressen. Jag skriver inte mycket, men jag skriver kanske 3 recensioner per år och sånt. Nej, men jag tycker det här... Så jag tycker nog att han får fram mer av Katarinas poesi. Så i mitt fall så håller jag med honom. Jag tycker det är väldigt bra att han poängterar att jag inte hade sett någon form av postmodernist. Och det har alltid irriterat mig att jag kallas för det. Jag är ju en modernist, så jag tillhör den moderniska traditionen. Och jag har inte så mycket mer att säga om det. Alltså. Nej, men jag gillar honom privat, så det är trevligt kille. Alltså, jag har inte så mycket mer att säga om det.
Jag måste bara fråga, vad sa du till Stieg? Alltså, hur... Liksom presenterar du ditt syfte med telefonsamtalet? Eller?
Var med i podd.
Så jag ska vara med i en podd och prata om Victor Malm.
Ja. Har du lust att säga någon kommentar om honom? Vad tycker du om Victor Malm?
Är det kul att han bara ändå svarar?
Ja. Ja. Han var ju skittrevlig.
Ja, ja, det var bra svar. Han poddade ju med en man som är mindre förtjust i Victor Malm. Ja. Och som inte har några problem med att ge honom några tjuvnyp då och då.
Precis.
I poddform. Speciellt när Navid Modiri gästade Cyril och Stig.
Ja.
Och de kom in på Victor Malm. För Navid Modiri har då bjudit in Victor Malm till sin podd Hur kan vi? Victor Malm har tackat nej, vilket jag förstår. Ja. För att det känns som ett slöseri med tid var där. Och det tycker Cyril då är jättefekt. Och han menar väl att Victor är helt fel ute i hela gangsterrap-debatten också.
Ja,
Cyril är väldigt svår att förstå, men jag tror det är det
jag
menar.
Ja, för att jag försökte få en kommentar från Cyril Hellman också.
det är journalistik.
Ja, och då frågade han först varför han inte haft med Victor Malm i podden. För att ja. Det känns ju som en ganska självklar gäst i med att de rör sig. Alltså geografiskt
kultur, otroligt nära. Ja, och det är Stigs chef. Och, ja. Och Karin Olsson har ju varit gäst. Och,
ja, precis. Mm. Stig Larssons största fan. Mm. Det känns som att de skulle kunna ha ganska trevliga samtal.
Det är superavsnitt. Alltså att säga oironiskt.
Ja, verkligen. Det verkligen. Ja. Verkligen. Nej, då svarar han liksom att nej, men vi har inget otalt. Han har doktorerat på Stig. Däremot så har hans litteraturkritik varit upp och ner de senaste åren. Men det känns mer genomtänkt nu på senare tid.
Okej.
Okay. Och då frågar jag honom angående liksom, så här, om Stig har pratat om Victor Malm någonsin, alltså offentligt. Och att det är kul att han avgudar Stig, men att det är tyst från deras sida.
Mm, mm.
Och då svarar Cyril Hellman, jag har ju gått på honom framförallt för hans förvirrade inlägg i gangsterrapp-debatten. Mm. Något jag var med skapade i med kartellen, men som jag idag ångrar.
Ja.
Sedan gick jag på...
Cyril har ju på allvar sagt att det var han som förde hiphopet i Sverige. Det sa han innan vi bodde i Respond. Men förlåt, jag ska inte avbryta med massa Cyril.
Ja, går man in på Facebook, på kartellens Facebook-sida, så ser man att det är Cyril Hellman som modererar den sidan.
Hur sjukast jag är. Ja.
Men sedan gick jag på något annat förvirrat, men där Stig ändå försökte försvara honom då.
Mm.
Ja. Och sen, det här är liksom, nu har han ändå liksom hållit god ton, han stavar helt korrekt.
Ja, men då är det en annan som skriver från hans mobil.
Ja, precis. Det är Stig som skriver på hans telefon.
Ja.
Och sen så... jag hyllar Stig lite för att jag tyckte att hans recensioner senaste tiden var väldigt, väldigt bra.
Mm.
Men att det är en ganska konstig maktbalans. För det måste man ändå säga.
Mm.
Att största fan av Stig Larsson. Mm. Stig Larsson skriver för honom. Och Victor Malm är Stigs chef nu. Det har blivit en ganska märklig maktbalans.
Mm.
Och jag intresserar mig mer för Stig Larssons relation med Victor Malm än vad jag intresserar mig för Cyril Hellmans relation med Victor Malm. För
det är så mycket andra faktorer. Avundsjuk och sånt som kommer in i Cyrils fall. Ja. Mm.
Och då får jag som svar, det här är sista svaret jag har att ta honom. Jag vill bara poängtera att det här är jättesvårt att avkoda. Det är så mycket stavfel och det går knappt. Men jag försöker.
Nej, du skulle behöva du skulle behöva, vad heter den, Enigma.
Ja, verkligen. verkligen. Ja. Då skriver han, jag var välkommen att skriva Expressen Kultur och var på väg 2013. Men då blev Karin mammaledig och Liljestrand vilka regerade. Och jag fick bara nej på allt.
Hata Jens Liljestrand.
Ja, jag fick bara nej på allt. Jag erbjöd, så jag ser mig som persona non grata hos just deras kultursidor. Men välkommen att skriva hos alla andra avdelningar. Mm. Vilket är sjukt och är mest renommerad där. Så att mitt gräv att försöka få en kommentar från Cyril Hellman slutade med att jag bara fick reda på att Cyril Hellman är persona non grata på Expressens kultursidor.
Ja, det sa ganska mycket om, i alla fall om Cyril.
Ja.
Som är verkligen, han är nog gubben i lådan i hela det här avsnittet. Vi fortsätter komma in på honom.
Han är otrolig.
Kung Cyril alltså. Kung Cyril.
Det här är ju egentligen bara en fasad. Det här är bakom ryggen på Cyril Hellman egentligen.
Ja, jag skulle säga att hela podden är en fasad för min pågående besatthet.
Alltså jag tänkte på det, alltså att ingen har kommit hit.
Mm.
Det här känns som otroligt tacksam podd. Har du sett det här klippet på Dr. Phil? När en man som har bumfights.
Jag kommer dit och konfronterar ställer honom mot väggen, just det.
Mm. Han kommer utklädd som Dr. Phil.
Någon skulle komma hit och imitera mig. Snälla, kan inte Victor Malm komma hit?
Elis Monteverde-byrå. Jag försöker sammankalla det till...
Jag har faktiskt erbjudit Elis att han får Jag har sagt också att Elis får spela in ett avsnitt och jag lägger ut om mig och, med vem han vill och jag lägger ut det i feeden.
Ja.
Men ja.
Klä ut det till Sebastian Mattsson.
Ja, gör det.
Det hade varit otroligt.
för en podd.
Ja.
Men ja, det är hans stil. Den här avhandlingen då. Du är inte så imponerad av den, har du skrivit.
Nej, alltså så här.
Du har läst hela.
Så här. Jag försöker visa hur tjock den är nu.
Den är, ja det låter. Den är tjock.
Den är enorm. Och jag har börjat läsa den.
Mm.
Tanken var att jag skulle ta mig igenom hela innan jag kom hit.
Mm. Men det är lugnt, tror jag.
Och jag. Ja, precis. Jag älskar ämnet ändå. Jag tycker att det är intressant och jag tycker att det är väldigt viktigt ämne att bemöta i svensk kultur. Mm. Just där. Försöka definiera en tid utav diktningen i Sverige.
Ja, men kanske inte har sagt det att det är dubbelfokus på Stig Larsson och Katarina Frostenson också.
Precis.
Och det är väl poesi exklusivt, det är väl inte Stig Larssons romaner?
Nej, precis. Och jag har börjat, men den är så jäkla tråkig.
Ja.
Och jag vet inte om, alltså jag kan inte riktigt få grepp om Wittemann förstår Derrida. Ja. I med den här texten. Det känns som att han har väldigt mycket felläsningar. Och det är mycket snack kring olika svenska filosofer.
Svenska filosofer?
Ja, men det är Hans Ruin, Sven-Olof Wallenstein. Det är liksom... Han försöker väl på något sätt ta in allt det här. Men jag har svårt att läsa det här. 2-5.
Det var 2-5, precis som Kolan fick... Nej, jag skulle inte heller ta mig an den. Och den är väl inte skriven lite... Alltså det är inte som så här Sara Danius, även om någon avhandling hon släppte, men hon släppte den här Den blå tvålen, där det fanns kanske någon ambition ändå att nå ut till den normalt litteraturintresserade vanliga läsaren.
Ja.
Det här är väl bara en avhandling liksom.
Ja,
ja.
Och det ska, alltså, det är ju såklart ett akademiskt språk. Men med det sagt så tycker jag inte att det görs särskilt väl. Men han blir godkänd. Så att, det ska han. Han är doktor.
Ja.
Det ska han. Men han har också, har jag lättat upp, att han har skrivit 1,4 högskoleprov.
Det är faktiskt exakt det jag har också.
Ja, det är... Det har ni gemensamt. Det är inte så högt.
Nej, tack för det. Nej, jag misslyckades helt på mattedelen, statistikdelen. Kanske han också gjorde.
Kanske var svenskarna misslyckades med.
Nu talar jag egen sak här. Jag tror att Malmen, som jag kallar, Vigge Malmen, som jag kallar honom, gjorde samma grej som jag, att engelska och svenska gick bra.
Ja.
Och sen failade vi totalt på mattestatistik. Fan var... Ja, det är väl de delarna.
Ja, men det är väl klassiskt.
Ja, nej, men det är inte svinbra, men samtidigt det har ju funnits människor som är betydligt mindre begåvade än mig och Victor Malm som har fått högre.
Ja, verkligen.
Det vill jag ändå säga.
Men sen har jag också läst tyska och antikgrekiska för nybörjare, men han har varken färdigställt någon av de kurserna.
Mm, han kunde det så snabbt, så han behövde inte.
Ja, precis. Mm. Så att hans akademiska bana, det är ju egentligen bara litteraturen då.
Ja. Men det är ju svårt att klandra dem för, kanske.
Ja,
känner jag. Mm.
Precis. Och, alltså, i gästabudet, som sagt, jag har en enorm respekt för Victor Malm. Och det finns ett avsnitt i gästabudet. Jag vet att jag var på gymmet en dag och lyssnade på gästabudet där han läser upp 7 år i tunnelbanan av Carl Wennberg. Jag kommer inte ihåg vad han heter, Hötorg City.
Han gillar Wennberg.
Ja, mitt i Hötorg City eller något så heter den dikten. Och då läste han den högt. Och jag vet att jag blev så tagen, jag blev så tårögd av den här uppläsningen. Mm. Att jag kände verkligen att det var alltså, otroligt starkt.
Mm.
Så det första jag gjorde, jag satt där på gymmet, började typ gråta, kunde inte fortsätta träna.
Fan, vad fint.
Och sen så beställde jag den här boken online då, såklart på bokbörsen då.
Mm. Vi är inte sponsrade, men kan inte Bokbörsen sponsra mig?
Ja.
Jag använder er hela tiden.
Ja, det är otroligt.
Mm. Det är jag köpte faktiskt Cyril Hellmans. Nu kommer inte honom igen. Men jag köpte, mitt senaste köp på Bokbörsen var Cyril Hellmans debutroman. Gå, Johnny, gå.
Ja.
Ni kan ju se på min Goodreads vad jag gav den i betyg.
Mm. Den fjärde bästa debutromanen någonsin i Sverige enligt Cyril Hellman själv.
Ja, det har han sagt till mig, ja.
Ja, men han... Och där köpte jag Carl Wennberg då. Och sen så, det här var under sommaren. Och jag vet inte vad som hände. Men av någon anledning glömde jag betala för boken. Så jag fick något meddelande från han som sålde boken.
Och det var Victor Malm, är det som är?
Nej, utan han som sålde boken. Och Då svarade jag så här, ja men jag ber om ursäkt, trevlig sommar, så där. Och då fick jag som svar bara så här, ja men tack så mycket, jättefint. Och sen så skrev han, njut av livet, det går inte i repris. Och jag tyckte att det var så vackert. Så jag, Victor Malm indirekt är ansvarig för det finaste bemötandet jag någonsin fått online.
Han har två gråtattacker från Sean Van Damme.
Det är otroligt. Ja, ja men bra bok.
Fan, nu säger jag fan på grund av Van Damme. Fonda. Fondan.
Van
Damme. Ja, fint.
Ja, men, nej,
och det, där på något sätt hamnar vi där vi började. Det finns den här genuina kärleken till litteraturen som hur mycket vi än snackar så går det inte riktigt att förneka den. Det är ju inte, det är inte så att hela hans litteraturintresse är en stor pose. Som man kan uppleva med vissa andra
kulturarbetare.
Utan här finns det verkligen en genuin kärlek.
Och hans läsningar av Dag Solstad har fördjupat det väldigt mycket för mig. Jag har, hans läsningar av Dag Solstad är otroliga. Mm. Han är väldigt, väldigt duktig på att hitta liksom essensen ur mycket av litteraturen.
Mm.
Jag vet att Dag Solstad är en av hans favoriter, vilket han ofta återkommer till. Och när han pratar om Dag Solstad så har han en otrolig djup förståelse för den, alltså den, ja, något slags sublimitet i texten. Det är en romans liksom som han kan framhäva.
Ja. Mm.
Så han är ju väldigt, väldigt, väldigt duktig på att läsa.
Absolut.
Det ska man verkligen ge honom.
Ja.
Men sen så är det ju också återigen det här med att han är Sveriges Bukowski. Victor Malm.
Mm.
Jag vet inte, har du varit på fest med honom?
Nej, det hade jag ju velat vara. Men jag blir aldrig inbjuden till Expressens kulturfest.
Nej, precis.
Men jag tror ju på K där. Att jag tror ändå K dricker mer. Jag har sett K dricka däremot.
Ja.
Och det var en ride, så att säga.
Ja.
Verkligen. Ja. Han lever upp till sitt rykte.
Nej, för att jag... Ja. För att jag har en vän som söp med Victor Malm.
Mm.
Och Victor Malm blev riktigt, riktigt full. Och min vän är ganska liksom väletablerad vänsterperson.
Mm.
Och efter ganska många öl så kom Victor fram till honom och sa det att så här, du ska veta att jag är också vänster. Mm. Och så liksom drog han hela sin arbetarklass bakgrund och allt det här. Jag är också vänster, hela den här biten. Och det känns ju som att han har någon slags... försök till att etablera den här bilden utav.
Nej, men kanske extra mycket för att Elina Panke går ut och så här sätter dem i någon slags liberalt fack med Jens Lillestrand och gänget.
Precis.
Alltså han vill ändå så här, nej, det är inte riktigt jag.
Nej, han kommer från den här arbetarklassbakgrunden, kulturarbetarklassen.
Oskullens doft.
Precis.
Med gringen bakgrunden, ja.
Ja.
Jag tror också, jag har verkligen fått intrycket att den är vänster. Det är inte riktigt förstå med Elina Pankes attack på honom. Så jag gillar henne, hon är ju väldigt aggro på ett kul sätt.
Hon är ju en av de viktigaste svenska skribenterna just nu, kan jag uppleva.
Ja, hon är en firecracker.
Ja.
Om inte det är nedlåtande, vilket jag inte tycker att det är.
För det kan jag störa mig på mycket med poddar, att det är alltid så här, finns där poddar finns, säger de alltid.
Mm.
Men om man som jag som bara lyssnar på Radio Noden så finns det ju aldrig poddarna där.
Nej, det är sant. Men, finns inte där.
Nej, du finns inte där. Nej. Det får du se till att fixa.
Ja.
För där har ju hon kontext. Där finns det ganska mycket bra poddar. Det är ju Radio Arbetarbildning och kontext.
Kontext är väl hon Mireia... som var med i rummet som sen grundade kontext.
Ja, precis. Så det finns ju ganska mycket bra poddar där. Men, men där är ju, det är ju hennes forum. Och Elina Panke är med på kontext.
Elina Panke och Siri Hellman, har det funnits två människor med mindre gemensamt än de två?
Ja.
Jag tror fan inte det.
Kan man inte hitta...
Nu får nästan lust att spela upp det här klippet med Siri när han pratar om varför han inte dejtar vänstertjejer. Vi gör det, Loe. Jag skickar det till dig. Vi kör det nu här. Det har ingenting med Victor Malm att göra, men jag vill bara dela det här. Vi kör det i korta tidskunder nu.
För mig är ju problem med tjejer att när jag är min kulturbrud så orkar man inte med den här jävla feministskiten och hår under armarna och hår på fittan. Det är ju fan ohygieniskt.
Vi har spelat in ett ganska långt avsnitt här.
Mm.
Sean, känner du att det är något du vill komma in på? Innan vi rundar, som vi säger. Jag har ju hans maratonmannen text som... Jag klippte ut ett stycke ur den. Okej, det handlar, han kallar ju inte maratonmannen riktigt. det var inte rubriken, det var något du skrev i ditt körschema. Men han är en löpare, en hobbylöpare, på samma sätt som jag är hobbyförfattare. Och har skrivit, twittrat ganska frisk om det, men också skrivit om det i längre krönikor. Och han skrev en krönika som var ganska intressant om att löpning inte gav honom den här sinnesron som han hade hoppats att den skulle ge, men att han fortsätter springa ändå. Ska jag läsa lite ur den?
Mm.
Du hade inte läst den här, va?
Nej.
Nej. Jag läser ett lite längre stycke. Det här blir ganska utlämnande, skulle jag säga. Jag föredrog, som de flesta, att jogga ensam. Hela tiden övertygad om att det någonstans gjorde mig till en bättre person. Starkare, mer uthållig, mer motståndskraftig, mindre benägen att falla ner i ett svart, depressivt hål. Jag joggar fortfarande, trots att jag nu vet att inget av det där är sant. Mitt i allt gick jag nämligen sönder ändå. Blev djupt olycklig, började äta venlafaxin och mirtazapin och Imovane. Ja. Gick i terapi och upp i vikt. Blev ful men fortsatte springa. Jag har fortfarande ingen aning vad som hände. Vad som orsakade mitt lilla lidande. Jag vet inte om medicinerna hjälpte. Men efter några år klev jag av dem. Och kastades under utsättningen ner i en djupare, hårdare sorg. Än jag ens var i närheten av tidigare. Starkt.
Ja, verkligen.
Ja. Men han springer fortfarande.
Ja. Ja. Det känns ju som att om man ser till Lacan att Victor Malm är ju lite mer av en vad heter det? En neurotiker än vad han är en psykotiker.
Mm.
Att han känns ju som en väldigt sån. På den skalan så är han långt åt det neurotiska.
Ja, det skulle jag väl också säga. Och återigen Cyril Hellman kanske är mer åt psykotiker.
Ja.
Vi ska hålla oss undan från honom.
Verkligen.
Ja, nej.
Men innan vi avslutar. Mm. Love, om du bara kan klippa in det här i början. Nu regisserar jag lite här.
Ja,
för jag är jätteintresserad av den här lilla jingen som du har.
Mm.
Kan inte du... För att den här lilla jingen... För mig, varje gång jag hör den, när jag lyssnar på podden.
Mm.
Då låter det som att du positionerar dig själv som en gycklare.
Ja.
Skulle du anse att du är kultursveriges ena lilla gycklare?
Nej, men så här var det. Jag tror, Greensleeves är ju en engelsk klassiker. A standard, som man säger. Och jag hade lyssnat på den extra mycket för att min kompis Paul Aren hade gjort mig uppmärksam på Ralph Vaughan Williams, som är en brittisk tonsättare som var väldigt fascinerad av gamla keltiska legender och allt det. Och då lyssnade jag på Ralph Vaughan Williams version av Greensleeves och hade den färskt i minnet när jag sen gav mig ut på jakt efter så här gratisjinglar. Och då hittade jag en ljudbank med liksom copyright-fria ljudstycken. Och då tyckte jag allt var skit. Men så hittade jag en Greensleeves. Och då tyckte jag först att fan, den har ju noll koppling till mitt tema. Liksom. Och det i sig var liksom en motiverande faktor. Jag tyckte det är så sjukt random av den där. Den andas verkligen inte podd 2023 liksom. Det är så att den här, vet du, den här podden Ursäkta med, vad heter hon, Johanna Nordström och Elin Törnblom. Eller en sån här Perfect Day-podd, skulle jag aldrig ha den. Så du har på något sätt rätt i att jag kanske med den ville cementera en slags outsider-status. Men gycklar, det är fler som har sagt att de har gycklar under toner på något sätt.
Mm.
Och det är väl inte helt missnöjd med om att se som.
Nej.
Ja.
Och tillsammans med Kai Pollak då, för 10 år sedan läste jag den här boken.
Att välja glädjen.
Att välja glädjen. Mm. Otrolig bok tyckte jag då.
Mm.
Det vet jag inte.
Hur gammal var du då?
Jag är 28 idag. Mm. Så då var jag väl en 18. Mm. Du är en perfekt ålder att läsa
Kai Pollak. Ja.
Så det är också helt ur samtiden.
Ja,
man skulle kunna säga att det är i otakt med samtiden.
Jag ska döpa podden till det. Och sen bara invänta arga mejl. Eller mejl här, mejlar inte. Något från Cyril. Arga ja. DM.
Stig Larsson kommer att knacka på dörr. För det är när han vet hur det fungerar.
Han knackar på dörr. Slänger någonting med ett mycket högt pH-värde i. Syra i ansiktet på mig. Och jag tycker det är lika kul. Sean, du ska stort tack för att du var här.
Ja,
kom gärna tillbaka och prata om någon annan obskur typ. Jag kanske bjuder in dig på det här serialavsnittet som jag hintat om. Kanske kommer inom en femårsperiod.
Mm.
Men stort tack för att du var här och stort tack för att ni lyssnade. Och Victor Malm, snälla bjud in mig och Sean på nästa Expressen Kulturfest.
Och nu kommer gyckla jingen.
Ja. Det här kan vi klippa bort sen. Ja. Love. Love är min klippare. Så
just det.
Det är inte min Diane från Twin Peaks. Här kör vi.
Med tre företagstjänst, tre växel kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.